Från vad vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Det här är podden som snabbt gör det mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne.
Det är ju en empirisk fråga, om det var bättre förr. Vem frågar man, i vilket avseende, när, hur, var? Alltså det, men man kan lika lite som man kan säga att det var inte bättre förr, så kan man inte heller bara säga att det var bättre förr, utan det beror på.
Jag har en teori om att världen aldrig kommer vara så öppen som den var den 10 september 2001. Då var det nya århundradet bara 9 månader gammalt och nyfikenheten var stor över vad det skulle föra med sig. Det fanns liksom en optimism i luften och tilliten tycktes stor. Det här var en tid utan säkerhetskontroller. Jag minns tydligt att jag häpnade över att de knappt kollade ID när man klädde på inrikesflyget, så länge man hade ett boardingkort. Och det här var samtidigt en tid innan det blev digitalt, så boardingkortet var förstås på papper. Precis som pengarna. Även om vi hade mobil redan då så kunde man inte göra så mycket mer med dem än att ringa eller spela snik. Det här var också en tid när det inte fanns några säkerhetsbarriärer att tala om i regeringskvarteren i Stockholm. Gatorna var öppna för trafik, dörrarna till receptionerna var öppna och det fanns aldrig några vakter utanför. Det var så jag minns det i alla fall. Men jag tror inte att jag misstar mig. Dagen efter, den 11 september 2001, ändrades allt det där och på sätt och vis var det som det först då som 1900-talet slog slut. Den öppna världen började återsluta sig. Säkerhetskontroller infördes överallt och några år senare hade den digitala revolutionen möjliggjort en väsentligt ökad kontroll av allt. Från identitetshandlingar och resdokument till pengar. Det är inte så konstigt att man sörjer den gamla tiden och att det höjs röster som menar att det var bättre förr. Allt det går förstås i cykler och det var kanske inte oväntat att 1900-talets grundoptimism skulle bytas mot 2000-talets grundpessimism. Idag räknar vi inte längre med att saker alltid blir bättre utan snarare tvärtom. Samhällsdebatten, ja, den handlar inte längre om att förbättra och bygga upp utan snarare om att motverka nedskärningar och nedmonteringar. Om detta ska jag tala om med Katarina Barling. Hon är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och författare till boken Saknad, på spaning efter landet inom oss, som hon skrivit tillsammans med Cecilia Garme. Vad är det egentligen vi längtar efter och vad skiljer nynostalgin från hur den var förr? Finns det likheter mellan hur tongångarna går i Förenta staterna och vad som sker här? Och vad tog egentligen optimismen vägen? Allt det här pratade jag med henne om under en distansintervju vi gjorde för några veckor sedan. Förresten, om du inte redan följer den här podden så föreslår att du klickar på följa-knappen nu i appen för att inte missa nästa avsnitt. Det är ju också ett lätt sätt för dig att ständigt fylla på med mer kunskap och aldrig behöva känna att du inte hänger med i samtal om aktuella ämnen. Du är förstås också alltid välkommen att höra av dig, tipsa oss, skicka ett mejl när du vet någon som du tycker är duktig på att få allmänbild om grejer eller om du har en tanke om ett ämne. Då ska du mejla till oss på perspektiv@vadvivet.se. Men nu är det dags för docent Katarina Barling. När man drömmer sig tillbaka till ett Sverige som var bättre förr, vilket Sverige drömmer man då om och när är förr?
Ja, jag tror att förr är någon gång runt som från 50-talet till och med tidigt 80-tal ungefär. Någonstans där tror jag förr är i det här avseendet. Det är inte rännstenen 1700-talet så.
Utan det är någonstans rekordåren plus när vi medelålders var små. I stora slängar liksom. Jag minns själv, och det blir ju aldrig längre än till liksom 60. Och så har vi rekordåren på det som våra föräldrar pratar om.
Ja, och jag tror också där, som du nämner, alltså det här är ju lätt att ha sitt eget perspektiv som medelålders och sin barndom. Men om man skulle som knyter det längre tillbaka så tror jag också det att det samhället som vi medelålders fick uppleva, det hade ju byggts upp under lång tid av då den generation som föddes i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet skulle man kunna säga. De började bygga upp ett, alltså de lyckades långsiktigt flytta Sverige från ett fruktansvärt fattigt land till ett av världens rikaste länder genom sitt arbete. Så att även de tror jag möjligen då, för dem är det resultatet av deras ansträngningar som de kan se då. Och för oss medelålders som är födda kanske 50, 60, 70-tal är det resultatet av deras ansträngningar. Men vi gjorde ju inget. Vi bara levde det.
Precis, det är den där paradoxen om 40-talisterna som ofta hävdar att de har byggt landet. Men det var egentligen deras föräldrar.
Ja, verkligen.
Men då har vi liksom någonstans ringat in det där, liksom, jag menar, Make America Great Again, det är ju lite det samma fråga man säger där. Det som är intressant dock är att i USA har vi ju en patriotism som vi inte har på det sättet i Sverige. Och att här är nästan nostalgi negativt laddat. Här är vi ju ett land med väldigt kraftig framåtanda. Så vad är det då vi saknar?
Ja, det är ju det. Vi tror ju det att saknad, alltså den nostalgiska känslan av att någonting har varit bättre, alltså en sorts förlorat förflutet, är något grundläggande mänskligt som alla människor kan uppleva. Och normalt är det där, alltså behöver det där inte ses som någonting som är dåligt. Det kanske inte heller är någonting som lyfts fram. Och ser man på själva ordet nostalgi, så var det från början som beskrivet sjukdomstillstånd. Alltså soldater som längtade hem, så, vilket man verkligen kan förstå. Men jag tror att i just Sverige med den svenska modernitetskulturen så är det extra suspekt att vara nostalgiker. Det är väldigt negativt laddat och det är förknippat med att man är bakåtsträvande. Kanske någonting som är så extremt negativt laddat i Sverige som att vara konservativ. I många länder är konservativ en form av ideologisk etikett som man sätter på människor, ungefär som man kan säga att de är socialister eller liberaler. Men i Sverige att vara konservativ, det vill man verkligen inte vara. Så att jag tror att det finns också det här, dels så är det att man är bakåtsträvande, att man inte vill se modernitetens välsignelser. Dels är det också att det lätt kopplas till någon form av ideologiskt, politiskt synsätt som gör det ännu mer negativt laddat.
Det är intressant att säga det här med konservativ, för att ta Storbritannien, där det ju finns väldigt många konservativa för övrigt, men där är det ju onekligen ett adelsmärke. Man vill gärna betona att jag är konservativ. Jag var nyligen i Whitehall i regeringskvarteren i London och hade lite möten, och där var det ju liksom så här, men jag är konservativ, vad är du? Det är liksom en öppningsfras, och man får liksom orientera, ja, men hur, på vilket sätt är du konservativ, eller liksom, vad är det, inom vilka saker tycker du att, ja, men saker ska vara precis som det alltid har varit. Det här är inte minst, alltså, flera av dem jag träffar var såklart överklasspojkar, gått på private school och allt det där. Det ska vara precis som det alltid har varit, förutom att vi vill avreglera på det här specifika sättet. Så att det, i den inledningen får man ju massa frågor, och precis som att vi just nu egentligen har kört fast i den här frågeställningen.
Ja. Vad intressant. Ungefär som att det är fint här att säga att man är liberal. Det har ju...
Ja, just det. Onekligen. Vi är ju kanske inte en militär eller ekonomisk supermakt, men vi är ju en humanitär supermakt, som en tidigare statsminister uttryckte saken.
Ja, och jag tänker på det här du säger, alltså när man tänker konservativ, att det också kan betyda försiktig på ett positivt sätt. Alltså, man gör en konservativ tolkning då gör man en välavvägd, försiktig tolkning som inte tar ut svängarna för mycket, utan som håller sig inom form av ramar.
Och det tycker jag, det kan jag möta, jag menar, jag har liksom ju träffat en del lokalpolitiker, och då, som man i ett internationellt perspektiv skulle säga att de är konservativa, och där pratar man ju gärna om försiktighetsprincipen, där man i ett väldigt svenskt, alltså det finns den här tesen om att vi egentligen bara har 8 socialdemokratiska partier i Sverige, och det kommer ju verkligen fram då, men vi ska tillämpa försiktighetsprincipen så att alla kan komma med.
Ja.
Och där säger man egentligen försiktighetsprincipen, som är de konservativa, och det socialdemokratiska samtidigt. Och det blir något slags blårött.
Just det. Nej, men det är fascinerande. Jag kan slås av det. Jag kan lyssna till exempel på en... Jag menar, Sverigedemokraterna är ju, de har ju dessutom en strategi som är mer eller mindre uttalad, att bli de nya gamla socialdemokraterna, så att säga. Återväcka folkhemmet och sådär. Men även man lyssnar på en moderat, ledande moderater, när de talar om socialpolitik, eller för den delen kriminalitet, även nu mycket på det här dingskiftet. Jag hade väldigt mycket om det här med förebyggande åtgärder, att man måste se till människor hur de har det i sin sociala miljö och förbättra deras förutsättningar och sådär. Så och det vet jag när jag arbetade i riksdagen som... Jag var tjänsteman där, opolitisk tjänsteman, och vet, man hade utländska gäster och de lyssnade på debatten i kammaren, så kunde man få höra kommentarer ibland, men de tycker ju samma sak. Alla tycker ju samma sak. Det här var för Sverigedemokraterna då, men ja, det är någonting, det finns ju en väldigt stark uppslutning bakom välfärdsstaten i Sverige.
Just, jag tänker, när man önskar sig tillbaka till, alltså, det Sverige som var bättre förr, är det kanske så att man önskar sig tillbaka till ett Sverige som fortfarande kunde bli bättre?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Ja.
För då bygger vi den här E22an här borta, och snart är den färdig och E6an ska breddas, och snart kommer det, alltså det fanns ju en väldig, liksom, nu får vi, här blir det 48 förlossningsplatser till, och liksom, jo visst, förskolan här borta kommer att...
Just det. Jag tror det ligger mycket i det.
En tid av byggande och införande.
Ja. Nej, men, och särskilt med tanke på den här modernitetsiven. Så det är för ett land som verkligen vill hela tiden utvecklas och vara i framkant och vara världens modernaste land, så blir det ju extremt viktigt att hela tiden känna att saker blir bättre. För annars så faller ju hela idén om att hela vårt tillstånd bygger på ständig framåt, lyckande och framgång framåt. Så jag tror att du säger är jätteviktigt.
Jag tror att jag tänker att någonstans det här har man också förlorat att det ska vara modernt, och så ska det vara modernt och effektivt, och sen ska det egentligen bara vara effektivt. Så att när man stadsplanerar, det är ju det där skämtet här och dratt någon gång, men när man stadsplanerar idag så känns det som att man i huvudsak tar ansvaret för att liksom två sopbilar ska mötas, och sen så ska det vara lätt städat. Och jag menar, ta Uppsala universitet, allting som är byggt på senare tid, ingenting är trevligt, men allt är väldigt lätt städat.
Ja. Det är faktiskt den enda gången jag har skrivit en debattartikel. Det var en protest tillsammans med Erik Bylander, som är professor i processrätt här i Uppsala. Vi skrev en kritisk debattartikel om den nya förvaltningsbyggnaden i Uppsala, som sedermera ändå blev lite lägre än det var tänkt och lite längre från slottet och den här fantastiska barockträdgården, botaniska trädgården som den ligger intill. Men den är nog också väldigt lättstädad, det är mycket öppna ytor.
Ja, alltså det, och det kanske bygger på en tanke om att folk kommer bli så glada för att de blir effektivt förvaltade. Ja. Och så kanske man glömde bort de lite högre aspirationerna. Alltså den här kollektiva saknaden som efter det här Sverige som var förr, eller det Sverige som där man fortfarande hade en ambition att kunna någonting eller förverkliga sig. Liksom. Alltså längtar vi efter ett annat förr i Sverige, tror du, än till exempel i USA, eller för att ta ett exempel som du känner till väl, alltså Frankrike. Alltså de här gula västarna och lite andra figurer. Är det något annat Frankrike? Vill man tillbaka till de Gaulle eller Mitterrand, eller vill man bara tillbaka till att man kan gå i pension vid 25?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att det finns vissa, när du nämner Frankrike, så det finns vissa likheter mellan Sverige och Frankrike. Frankrike har ju också haft, på ett annat sätt än Sverige, men också en väldigt stark välfärdsstat och en väldigt stark stat. En väldigt tydlig enhetlighet, alltså en nation som verkligen har hållit samman. Och ibland på ett sätt som då många som är kritiska till det menar har inneburit att det har inneburit att man har liksom nonchalerat eller till och med kanske förtryckt minoritetsgrupper. Men som ändå har inneburit att det är det här stora, starka landet med centralstaten och huvudstaden och så. Och alltså där man tar hand om sina medborgare. Och jag vet att det finns en fransk geograf med som vissa marxistiska drag, så särskilt i metod, som heter Christophe Guilly. Och han har skrivit mycket om det här, hur Frankrike fram till 80-talet så såg man det som att Frankrike, ska jag säga först, de har ju alltid haft en idé om assimilation. Att de som kommer till Frankrike från andra länder, och i många fall där är det ju tidigare kolonier då, att de ska assimileras och bli som fransmän. Och det är en stor skillnad mot Sverige, där vi har haft integration, att det ska vara en ömsesidig anpassning. Och assimilation har ju snarast förknippat med alltså högerextremism och så, men så har det ju inte varit i Frankrike. Det är där man sett det som assimilation. Men den förändring som har skett är det att om det från början var då, alltså från 50-60-talet och framåt, så menade man att assimilationen byggde på att de som kom till Frankrike, de skulle vilja bli som de typiska fransmännen. Alltså nästan klischébilden, alltså medelklassen, lägre medelklass, hantverkare med baguette under armen och bask. Alltså lite så, men strävsam lägre medelklass. Men det som de menar har skett, som har förändrats där, det är det att man har gått från det idealet till att numera så ska de assimileras till abstrakta principer om republiken och mänskliga fri- och rättigheter. Och han menade att det går inte. Alltså människor identifierar sig inte med principer, människor identifierar sig med andra människor. Mm. Och att medan däremot de här som en gång då sågs som en förebild, den här typiska fransmannen, de ses nu då som vita förtryckare. Och det gör att en hel klass, och det är inte minst, han skriver det här innan de gula västarna tog till vapen, höll jag på att säga, tog till ord och började demonstrera. Men han var verkligen profetisk. Man skulle kunna säga att de gula västarna, de förkroppsligar väldigt mycket den kategorin personer som känner att vi har inget värde längre. Och det är klart att bränslepriserna var en viktig del i deras protester, men under ytan för den här det här raseriet så fanns också känslan av att vi är föraktade och vi bara ses som slönder ungefär.
Ja, men just det, ja. För det är ju såklart, det är ju det franska kolonialismen som har liksom flyttat hem, som tidigare var en utrikespolitisk princip. Nu är den, har det blivit en liksom inrikesprincip, kan man säga, inrikespolitisk princip. Jag menar, med den tydliga, alltså, vi strävar efter assimilering men också tydlig segregering. Alltså nu är ju människan själv segregerande, det ser man inte minst med svenskar på spanska solkusten. Men också att liksom, där har man ju gjort det på ett annat sätt. Och sen tänker jag dessutom efter så... I Sverige är ju snällt, och en stor skillnad mellan Frankrike och Sverige är ju också att Frankrike pratar om centralmakt, där är det just makten som är grejen. De har ju ministerier, de har inte, alltså där är ju ministern som styr.
Ja,
ministerstyre är ju något, det är ju positivt.
Det är normaltillstånd, ja. Inte
ja, för nu kommer någon ny med transportminister och har uppfattningar om hur posten borde fungera annorlunda. Medan i Sverige är det ju väldigt med våra ämbetsmärk och från liksom Oxenstierna och liksom framåt. Så att, men det är, för det är ju prekariatet som också vuxit fram i att liksom vi har en klass, vi har en underklass, vi har en arbetarklass, det har alltid funnits i Sverige, men inte kanske pratar om det, som ju har svårt, som hankar sig fram. Och där finns ju också någon slags liksom ilska.
Ja, och det som Gulli pekar på som är en likhet med Sverige, det är att då den här lägre medelklassen som har varit då globaliseringens förlorare, den rymmer ju inte minst människor från andra länder. Och det ser vi ju också i Sverige. Och där det också är så att som en ny arbetarklass, eller nästan trasproletariat, för de sliter och arbetar så hårt och kan inte ta ut semester. Det är ju de som småföretagare som står dygnet runt i sina kiosker för att vi ska kunna handla mjölk dygnet runt, eller för den delen de som arbetar för de här olika matleveransföretagen som cyklar omkring nu i iskyla på Gärdet och Södermalm.
Men det finns någonting i det här också, för jag tänker att vi har, alltså det, menar, den amerikanska idén om liksom make America great again, den Trump är väldigt tydlig med här, ni, det finns en hel grupp människor som förr i tiden kunde köpa ett hus och två bilar och leva bra. Och de finns inte kvar längre. Det beror på Kina. Det beror på korrupt makt i Washington. Vi behöver dränera träsket, som han ju sa. Han har ju några sådana enkla liksom, grejer, förklaringsmodeller som funkar. Och det har vi ju inte riktigt på det sättet i Sverige. Men det kan ju lätt vara att man uppfattar det så. För jag menar, när vi beskriver det Sverige som var bättre förr, alltså, då beskrivs det ju ibland också som ett Sverige utan invandrare. För vi hade ju faktiskt inga. Och det gör ju att nostalgiker också ibland beskrivs som främlingsfientliga. Alltså främlingsfientlig och förändringsfientlig används ju ganska ofta som synonymer här. Och då tänker lite grann hur du resonerar kring det. Eller är det kanske en förenklad eller rent av felaktig bild?
Nej, men jag förstår hur du menar. Jag tror att den som talar om att det var bättre förr, bara att säga att det var bättre förr är ju suspekt. Det säger man inte, utan det Nej. Säger man ironiskt.
Ja.
Och det man säger är det var inte bättre förr. Det får man säga. Utan att den som säger det var inte bättre förr behöver aldrig argumentera för sin sak. Om man inte är då i väldigt små vissa grupper då, som är marginaliserade. Men normen är ju att säga att det var inte bättre förr, utan det är bättre nu. Men din fråga där om kopplingen till invandring, tror jag är så att jag tror att misstänksamheten just nu, under senare år då, med tanke på att invandringsfrågan har blivit så stor i samhällsdebatt och politik, det är det att då är det en ytterligare risk med att säga att det var bättre förr. För då är det direkt så här, jaha, du menar när det inte var så stor invandring. Och då kan man direkt stämpla någon som då, ja, men invandrarfientlig eller rent av rasistisk. Mm. Men jag tror också att det är inte bara det som gör att det är riskfyllt att säga att det var bättre förr. För det kan också vara, man kan möta det här ibland i diskussioner om Klara kvarteren. Att de som sörjer det rivna Klara, ja, du vill att det ska finnas liksom en fattig klass som lever där utan rinnande vatten och sådär, inget avlopp. Så att det finns överhuvudtaget, så är det misstänkt att säga att det var bättre förr. Skulle jag säga. För man är bakåtsträvare, man är för ett klassamhälle där vissa klasser då är förtryckta och lever i armod. Och det finns liksom, det finns som en sorts bas. Och sen på detta läggs då att man nu också då ses som en person som inte tycker att det ska finnas några invandrare i Sverige. Så att det finns flera lager i det där, tror jag.
Ja, men precis. För den som fördjupar sig i Klarkvarteren och lyssnar på avsnitt 99, ska jag förut säga. Men det är det där, för det är också någonting, jag tycker ett nyckelord här är ju, när, som du sa inledningsvis, handlade ju om att stämpla någon som Varför är vi så jävla kvicka på att stämpla andra människor? Jag minns någon som resonerade kring det och sa liksom att ja, men om nu vi skulle stämpla, nu tar vi skulle stämpla dig här Katarina som att du är liksom nazist, för att ta ett tydligt exempel. Så lyssnar vi på, aha, har någon stämplat Katarina som nazist? Aha, är hon det kanske? Vi tar en stämpling av någon som något istället för att fundera, har vi sett henne heila? Alltså det är någonting där också som i detta liksom när vi är nostalgiska tillsammans. Det var bättre förr, säger vi ironiskt, utan att behöva spesa det. Det finns någonting i att det är ett antal kollektiva sanningar som dessutom är lite outtalade och ospesade som vi ställer upp på. Detta ständiga stämplande att nej, men jag tyckte det var bättre förr, för då fanns det liksom, då var lakrispuck godare. Det handlar inte om att jag hatar araber. Alltså, liksom, det finns någonting väldigt i den där kontakträdslan med allting. Där vi just håller på och stämplar varandra som jag tycker är så obegriplig i ett land som ju ofta beskrivs som en ingenjörsnation. Eller vi är rätt tråkiga, vi är ganska obildade, vi är inte särskilt intellektuella på det hela taget i Sverige. Det är liksom, nu jämför vi med Frankrike här, men vi har ju också mycket import från Frankrike. Så att vi är good or bad, så att
säga. Ja, men det där är jätteintressant, det där du säger, det här med stämplingen. Och möjligen hänger det samman med någonting. Jag har någon form av hypotes om att det Sverige har gjort är att vi är ju, precis som du är inne på, vi är inte ett land av filosofer.
Descartes dog här, det tycker jag man kan alltid ta fram.
Ja, Descartes dog här. Swedenborg, som är, man ska kalla honom filosof, men någon form av filosof är han ju, en idé om tillvaron, i den meningen, ja. Filosofer. Och han är ju enorm, jag menar, du nämnde USA, alltså England, Frankrike, i Sverige, i den mån någon överhuvudtaget känner till honom längre, så ses han ju som suspekt, andeskåd och så. Och han var ju en extremt skicklig bergsingenjör, tror jag. I alla fall ingenjör, jag tror att skapade uppfinningar och sådär. Men någonting i det här är min privata hypotes, jag ska inte säga att det är så här, men jag tror att det kan vara så att det vi har gjort är att vi har fört över, det är ju en sak om man ska bygga broar eller skapa kullager, då är det ju fantastiskt att man är ingenjör och sätter etiketter på det här håller, det där håller inte och så. Då är det ofta 0-1, antingen så håller det, så håller det inte och så ska man ha marginal. Men den där typen av resonemang kan man ju inte föra in i moralen. Moral handlar ju hela tiden om att det inte är svartvitt, att det är avvägningar, att det är målkonflikter och det är svåra val. Och jag uppfattar det som att vi har i Sverige fört över en form av, en sorts karikatyr av ingenjörstänkande, fört in det i moralen. Och därmed blir det här, ja men här är etiketten den och så vet vi precis hur det är. Och så behöver vi inte göra oss jobbet med att fundera över saker och ting som filosofer tycker om att göra då. Så att jag tror möjligen att det där hänger, att vi har varit så framgångsrika som ingenjörer så vi tänker att ja, men det där funkar väl överallt annars också. Jag ska säga det, min morfar i flera generationers led var bergsingenjör. Så att jag har själv ingenjörer i släkt. Jag brukar ofta få vara noga med att säga att jag talar inte illa om ingenjörer. När ingenjörer gör det de ska. Och jag skulle säga det att ofta är ju ingenjörer också väldigt bildade och intresserade av humaniora. De skulle ju aldrig drömma om att försöka konstruera kulager på moralens område. Utan det är någon annan som gör det.
Ja, alltså man kan ju förstå det liksom Svenska Rasbiologiska Institutet som ju startade i Uppsala. Alltså det är väldigt praktiskt om man kan via skallmätning utröna människor. Då slipper man ju prata med dem för det första. Och sen har vi ju strömningen efter andra världskriget som nu kommer i hela Europa med liksom planeringen. Planeringen är ju svaret på att vi ska undvika de här stora sociala klyftorna som funnits. Så man planerar och planerar. Och inom liksom det ekonomiska historiens fält som alltid har intresserat mig så är det tydligt att just det är 30-40-tal någon gång när man kan se att alla stora teser som läggs fram innan dess ska försöka, vi öppnar våra fönster, vi tittar ut på marknaden där nedanför där vi bor och på Stora torget och så formulerar vi en hypotes och den berättar vi för andra människor liksom. Men den är textbaserad. Men det är 30-40-tal som det sker ett skifte. Det är Keynes egentligen den sista. Sen är det matematik. Hur kan vi påverka marknaden där nere? Och det är det där, liksom, hur ska vi få ett samhälle som, och om vi liksom, hur skulle det se ut om alla, men samtidigt, ja, vi kanske behöver ge några som är kanske lite efterblivna, särskilt kladdekola för att utröna hur karies är. Alltså det är vi alltid villiga att kompromissa på någonting. Och det är det där. Vi är inga goda filosofer, det blev att säga. Alltså, men som sagt, många ingenjörer är ju väldigt filosofiska och har mycket idéer.
Ja, verkligen. Som Swedenborg.
Som Swedenborg. Vi har, nu har ju känt för mycket annat än just det. Men jag menar, det finns ju exempel på folk som faktiskt tar sig samman och gör grejer även på liksom det andra området.
Ja, ja, och Descartes som du nämnde är ju ett fantastiskt exempel på någon som är både ingenjör, matematiker och filosof. Ja. Alltså att de där världarna, ser man till den klassiska filosofin, så var ju filosoferna även naturvetare och matematiker och sådär. Så det här tror jag också, jag läste någon gång att, jag vet inte om det här stämmer, men att många latinska länder så ses matematik som ett humanistiskt ämne. Det skulle vi aldrig drömma om i Sverige.
Nej, men precis. Nej, men just det, alltså, när vi pratar om humaniora så är dels har vi de här naturvetenskapliga ämnena. Vi beskriver världen omkring oss och vi ser bin och vi funderar på grejer och vad innebär det här. Och vi sitter i liksom någon olivlund och grunnar på grejer, gör de första akademierna. Och utifrån det formulerar vi saker och ting. Och här är någon som tänker mer på hur människa funkar och språk och sådana saker. Och så är vi som tittar på stenar. Det är ju inte vetenskap och flum. Det är ju inte killämnen och tjejämnen som det sen har blivit.
Precis. Och det slår mig nu, jag tycker det var så roligt, det satte igång så mycket tankar i din formulering om etiketterandet. Man kan ju fundera över Linné också, med sina klassificeringssystem. Han är ju verkligen en vetenskapshjälte i Sverige, fortfarande i den mån vi har sådana. Men jag tror att Linné är väl en av de få historiska personer som de allra flesta ändå känner till. Och han var ju tala om att etikettera.
Alltså,
han har hela världen.
Linné har ju rätt mycket Asperger-vibbar, får man säga. Liksom, jag måste ordna.
Ja.
Så, riktigt så tvångssyndrom. Vad är den här ödlan? Vad passar den in? Det är ju någonting, alltså, vad vi är inne på här är ju det här också med att, som du beskriver i din bok, alltså Sverige som ett land utan historia. Detta land som ständigt strävar framåt uppåt. Och det kan jag ju känna igen mig i, liksom, det här med att gammalt används som synonym till dåligt, vilket man ska vara noga med, man ska lämna in möbler för renovering. Ta inte bort det som är gammalt, alltså var tydlig med att du inte gör en lika tecken mellan gammalt och dåligt, det har hänt mig och en stol blir förstörd. Men allt nytt är ju automatiskt bra. Framtiden är ju alltid lovande här. Så frågan är liksom om vi också behöver, hur ser vårt förhållande till framtiden ut? Jag menar, i fransk kontext, om vi ska tillbaka det, då är ju framtiden någonting man hittar på under upplysningens tid för att det skulle kunna se annorlunda ut. Det var ju en helt ny tanke. Och du som är så himla fin, jag skulle också kunna ha det fast jag är en enkel fransman med basker och baguette. Alltså vi behöver ju framtiden för att kunna visa på en annan värld. Innan dess har vi inte haft det.
Och jag tänker på det här just nu, alltså att en revolutionär måste ha viss fantasi. Annars så finns det inget då, riktigt. Att kunna tänka i alternativa världar. Och där tror jag att det är intressant, för att Cecilia Garme, då, min medförfattare och jag, vi var ju väldigt måna om att få in det, så det är roligt att du ställer mycket frågor om Frankrike. Vi var väldigt måna om att få in det franska, för vi tycker att det finns både, vi har varit inne på en del i likheten med Frankrike, men också att det finns viktiga skillnader förstås. Så därför är det intressant. Och där är liksom poängen här att jag tror att Frankrike och Sverige är mer lika än vad vi svenskar kanske tänker oss. Jag tror att vi ofta tänker på Frankrike som något som är väldigt olikt Sverige. Men jag tycker det finns, och Cecilia också, att det finns en del likheter. Och att de här franska tänkesätten går att applicera då.
Jag menar, tänk inte minst militärt hade vi det liksom på 1600-talet. Vi var rätt duktiga, så Karl XII var en sopa. Men jag menar, alla andra har ju varit liksom ganska taktiskt, hyggligt skickliga och förstått. Och man leder trupp och man organiserar och liksom det är ju... Det är vårt förhållande till bönder och vi har inte haft livägna och allt det. Liksom. Så när det kommer in någon tjomme, Bernadotte, och han verkar vara fransk general och Napoleon verkar vara bra och han är inspirerad av Rom, så ja, men det verkar väl vettigt. Alltså, jag tänker att det är inte så svårt. Det är lite som hemma i Skåne när jag vet att liksom, det var någon, två bekanta jag berättade för min far att de skulle gifta sig. Och han bara, inte skulle säga, hon är på den där gården, det ser ut så där. Och han är uppe på den gården. Ja, men de är båda från familjer som har ordning reda på gårdsplan. Det kommer bli kanon. Alltså man på ett ganska, okej, vi kan förstå dem. Så jag håller med om att vi är ju väldigt lika, men det är roligt att du pratar också om kreativiteten. Det är till sällan man hör om Lenin som kreatör, men hon äckligen hade han ju stor fantasi att tänka ett samhälle som var helt annorlunda.
Ja, verkligen. Fantasi kan ställa till med förfärliga saker, vilket också är lite intressant, för jag tror att i Sverige så är fantasi, det är bara positivt laddat, men de här exemplen visar ju att det kan också ställa till det.
Men vad,
som,
Ja, och sen har vi Rousseau och Voltaire som ju inte var bästa polare direkt, men som ju också var kraftcentrum i att dock någonstans förstå att de var ju intresserade av, alltså, mänskligheten. Någonstans finns det att de är, står ju för så att alla människor är skitkonstiga, är väl deras liksom, det gemensamma teorier. Och vi har haft kanske en rationell, tillbaka till tryggheten då, i det rationella. Vad är det vi längtar tillbaka till? När allting var förutsägbart.
Ja, förutsägbart inklusive det du nämnde då, att allt kommer att bli bättre. Det ligger ja. I. Men jag tror förutsägbarhet överhuvudtaget. Och jag vet att det finns en engelsman, han var korrespondent i skandinaviska länderna ett antal år, 60-70-talet, som heter Roland Halford. Och han beskriver som att är det någonting, alltså kärnan i den svenska kulturen, det är längtan efter trygghet. Att det finns inget värde som är så stort i Sverige, för svenska menar han då, som trygghet. Och det där gör att han har det där som förklaring till att svenskar inte är oförmögna att vara principfasta. Vi har inga problem i Sverige att hylla principer. Men om de så fort det får ett pris för vår trygghet att hålla fast vid en princip, då kommer vi att vika, menar han då. Det här är ju ett antal år sedan och det är klart att det är en väldig tillspetsning och karikatyr. Men det ligger någonting i det där, och jag tycker också det är intressant att vi gärna, även i politiken. Alltså man tänker att trygghet är någonting som är väldigt subjektivt, som är personligt, som tillhör den lilla världen, nära världen. Men som i Sverige används väldigt ofta i liksom sakpolitik. Och för inte så länge sedan så handlade trygghetssystem om socialförsäkringar och A-kassa och så. Idag handlar trygghetssystem om att man ska kunna gå ut på gatan utan att bli ihjälskjuten. Så att det har ju skiftat område, men det är fortfarande trygghet. Och det kan möjligen vara det, alltså förutsägbarhet är ju, innebär ju större trygghet än oförutsägbarhet. Så att jag tror att du är inne på något väldigt viktigt där, att det kan vara det vi saknar, det här när världen var förutsägbar, inklusive att allt kommer att bli bättre.
Samhällsmaskineriet är ju förutsägbart, det är ju kugghjul och det går ju runt. Och trygghetssystem är ju ett svårt ord, men det betyder ju att du kommer att få ett förutsägbart bidrag även nästa månad.
Ja, precis så.
Om du blir sjuk så...
Ja, så händer detta. Jag kommer ihåg själv, jag tänker på hur präglar man är av det. Jag minns när jag hade min första föreläsning, jag pluggade franska, hade min första föreläsning i Realia. Så gick då läraren där igen. De hade ju utvecklat system för A-kassa motsvarande där också. Även det sköttes via staten då, inte som i Sverige. Och då i alla fall så... vet jag, då gick läraren igenom hur det var så här, det var olika steg och sen en dag så var det slut. Alltså var man arbetslös längre än hur många år det nu var då var det slut. Och jag menar så att jag känner så här, men tar det bara så, men hur är det möjligt? Sen har vi haft liknande, alltså bortre parentes säger man i Sverige, så alltså, det har ju dykt upp i Sverige också, men då, det här var 1989, då var man fortfarande så präglad av den här trygga tiden när allt bara blir bättre och tryggare, att man blev helt så här, men hur är det? Man sitter som 19-åring och tror inte det är sant. Hur kan det, men vad händer med dem då? Det är det första man tänker. Hur ska det gå? Ungefär som att det inte ska ha löst sig tidigare. Så att, även jag är genomsyrad av svensk trygghetstänkande.
De hamnar under broarna vid CERN, var svaret kanske.
Ja, men så.
Svaret på frågan varför vi vill så förtvivlat gärna vara moderna i Sverige blir då, om jag förstår det rätt, någonstans i att för att vi hela tiden vill utvecklas och bli bättre på någon slags liksom autopilot. Och att det alltid blir bättre är ju också väldigt tydligt. Nu, det här blir mycket bättre. Även när det är så, ja men det här är ju nytt, alltså är det bra.
Ja, precis. Det där är jättekonstigt.
det är som jättekonstigt. Och ja, men jag köpte den här soffan på Mio, den var helt ny, så då måste den vara bra.
Förstås.
Det finns en anledning till att inga soffor från Mio finns begagnade. Nej. Eller speciellt på Bukowskis.
Just det.
Eller, alltså det är alltid skit. Liksom.
De som arbetar med byggnadsvård, de vill ju absolut inte ha material eller konstruktioner som står att det här är liksom evighetshållbart och sådär. För det betyder bara att en dag går det sönder och då kan man inte laga det. Medan det som man vet att det här träet kommer att behöva målas om några år. Så. Och då går det att göra det.
Ja, men verkligen. I byggnadsvårdens omfält där bestämmer ju också att det här huset är så här. När du har byggt om någonting för att säga, okej, det här huset är 60, det här är 45. Okej, vad vet man då? Vad kunde man? Och så ska det vara liksom...
Ja, det ska vara ingenjörer. Det är bra med ingenjörer.
Ja, men visste man det här var det, men då hade man ju inte de kontakterna, utan det måste se ut så här. Alltså någonstans är det också väldigt tryggt, för då kan man ju liksom ställa in en bevakning på Tradera med alla sådana ljusknappar från 66.
Ja, det är underbart.
Det är någonting det här med alltså, vårt förhållande till historien som jag tycker är spännande. Här är ju alltid historien bakom oss. Det är så resonemanget ofta går, och inte som att det är under oss. Men historien borde ju rent logiskt vara sediment. Det ligger ju liksom under varje McDonald's i Rom, så finns det ju naturligtvis någon gammal rest av Via Appia eller något. Man bara tänkte just den här var mindre viktig än McNuggets, och så får man gå vidare. Men vi är ju liksom inte, vi har inte det med oss. Det finns någonting med, varför har vi inget behov av historien? Varför har vi inte den diskussionen, upplever jag i alla fall, som att vad har vi lärt oss av det här då?
Ja, och jag tycker man märker det på så många plan. Jag tror att liksom, när det gäller den här svenska utvecklingen, du var inne på det här med vad som hände under 30-40-talet. Man skapar den här visionen om det moderna Sverige. Och det här fältropet löd ju acceptera. Det är bara att acceptera Stockholmsutställningen där. Och en del i det handlar möjligen om det här att Sverige då var ett utfattigt land i en randstat i Europa som hade förlorat, som hade försökt bli en stormakt och misslyckats. Och sen levde i, alltså det var sent med industrialisering, sent med modernisering. Det var enorm emigration. Människor ville inte bo kvar här. Man tillsatte utredningar för att se hur ska vi få folk att vilja stanna. Och då kan det möjligen vara så att man där lite skämdes över det förflutna också. Att det kan ha funnits någon form av skamkänsla. Att man vill inte heller av det skälet bejaka det förflutna. För det var någonting som var dåligt och smutsigt och lort Sverige och outvecklat. Det vill man bort från och så vill man framåt. Men det som är så intressant är att det här verkar vara, och om det nu är det som är någon form av förklaring, så ger det ju avtryck på alla möjliga sätt. Jag märker det ju när man arbetar med organisationer, att organisationer hela tiden, det är kulturförändring, kulturförflyttning, organisationer ska utvecklas och gå framåt. Och man tar sig inte riktigt tid att fundera över, ja, men fanns det något som var bra i det vi hade? Utan man ska hela tiden förnyas och utvecklas, och nu är det ju digitalisering och AI och alla ska vara först på bollen där. Och det där, istället för att säga, kan någon ha tänkt något av värde före 2016? Kanske. Den frågan.
Ja, det är roligt att du säger just ordet skam. För varför hoppar alla på AI nu som ingen jävel har någon aning om? Och det springer runt massa människor som bara pågår och pratar AI och text och AI och bild och AI och offentlig förvaltning och AI och sopbilar och vad det nu kan vara. Liksom. Det är att det skulle bara drivas av en inneboende skam att tänka att vara sist på bollen.
En mardröm.
Ja. Men jag har glömt vem det är. Det är någon av de här tyska kanslerna. Är det Helmut Kohl som hade som sitt mantra att vi gör ingenting. Om det är viktigt så återkommer det. Det är väldigt roligt faktiskt. Och det är ju väldigt sant ofta. Alltså vi behöver inte göra någonting nu och så får vi se om det löser sig. Alltså att vara case for inaction här. Och det är, alltså, tyskarna är ju duktigast på historia tycker jag. Man inte minst gillar monument. Och jag har ett av mina favoritmonument är Siegestor som ligger i München. Och i Neil MacGregors fantastiska bok Memories, Germany and Memories of a Nation, så visar han hur landet hålls samman av sina minnen just. Och där inleds den boken med konstaterat monumentet i Tyskland. De skiljer sig från monument i andra länder. För de andra länder så sätter man fokus på segrar eller på triumfer, på härförare och statsmän. Men Siegestor, eller då segermonumentet i München, det är exempel på hur annorlunda de är. Och det här är ett monument som byggdes på 1840-talet. Det hyllade typ Bavariens armés framgång i Napoleonkrigen. Pompig på alla sätt. Men baksidan är helt slät. Och det är ett resultat av att den var skadad under andra världskriget bombningar. Och ovandelen är så slät och under ytan så står det Dem Siegeweckt vom Kriegesört och zum Fried manend. Alltså tillägnad seger förstörd av krig manande till freden. Förlåt att jag manglade det på tyska. Alltså det är någonting där tillägnad segel, förstörda krig, manat i fred. Alltså de pratar både om orsak till att de restes och omständigheterna som fick oss att se dem med nya ögon. Och i Sverige kan inte komma på ett enda sånt monument.
Ja, det är jätteintressant. Det är filosofi. Det är inte en ingenjör som är framme, nu ska vi reparera det här. Utan det är filosofi, verkligen. Och det är ju ett Tyskland. Filosofer.
Ja, men här är Ådalen 31. Här var det jättedåligt. På just den här platsen var det superdåligt. Eller här är Hakberg i Stockholm. Här var arbetarrörelsen under några år. Punkt. Och sen är de inte det längre, för nu är jag på Norra Bantorget.
Ja, just
det. Alltså det är något slags, här på den här platsen har det pågått något.
Ja, det är punktuellt så. Nedslag. Etiketter igen, etiketterna.
Ja, det är säkert geotaggat också på ett väldigt effektivt sätt i Riksantikvarieämbetets stora databas där ju Sverige framförallt finns. Ja, det är någonting väldigt spännande med att vi inte har de monumenten. Och du skriver, eller ni skriver i boken att fråga inte en människa var hon kommer från, fråga henne vad hon ska. Att det lyfter fram någonting viktigt, men att det motsatta ju också är viktigt. Att kräva att människor aldrig ska se bakåt, aldrig blicka bakåt, är att begära det omöjliga, skriver ni.
Ja, just det. Och det är en övertygelse att det är verkligen så.
Jag håller helt med, men jag har en invändning.
Ja!
Det är att vi frågar folk, vad är du i botten?
Ja, just den formuleringen är ju...
Och det är klart man kan svara det läskiga skämtet, jag vill fråga vad jag är i toppen som är viktigt.
Jag verkligen är på botten då.
Ja, men det är liksom så här att det här är liksom...
Intressant, ja det är intressant. Det är rumsligt det här, alltså ingenjören som vill se
och ja,
sortera det... upp.
Det är precis, och där är ju också, sen har vi då räknat ut att till exempel klass har vi ju tack och lov inte i Sverige.
Nej, det är praktiskt.
Jättepraktiskt. Men det var det socialdemokratin som drog fram och styrde upp det så att vi kan prata om folk snarare än klass i Sverige.
Ja, men de var ju, alltså Per Albin Hansson var ju en sån, alltså ju mer man tänker på honom, jag tänkte på det när vi skrev boken också, så här, vansinnigt skicklig politiker på så många sätt. Så. Och i förmågan att liksom muddle through, vad ska jag säga, alltså att han på många plan. Men just det här genidraget som jag tycker verkligen att det är att ta folkhemsidén, den här djupt konservativa idé, och göra socialdemokrati av. Då har man ju fått med, alltså en sorts, det är klart att de mest anti-socialdemokrati och socialism, de kommer man ju aldrig få med på. Men man kommer ändå kunna, precis som det socialdemokratin sen som genom en stor del av sin historia var så skicklig att bredda, att säga att ja, men vi är från arbetare till löntagare och så vidare. Men även redan där vi skapandet av den här socialdemokratiska folkhemsidén att ta något som var konservativt. Och jag brukar säga det när jag får frågan. Så egentligen så, jag vet inget annat parti i Sverige genom 1900-talets historia. Man ser de nuvarande riksdagspartierna då. Som har verkligen varit konservativt mer än Socialdemokraterna. Alltså under längre period. Utan Moderaterna i modern tid, de har ju snarast varit marknadsliberala. Och i och för sig så har de ju i Moderaternas stora liberala hjälte och kanske största hjälte överhuvudtaget, det är ju Gösta Bohman. Han var ju djupt konservativ i kulturfrågor och nationsfrågor, men de frågorna var ju inte på tapeten då. Utan det var ju mycket som politiken handlade om, dels till höger, det handlade om hur ska vi bryta med sosse-Sverige så. Och då blev det ekonomi, och där var han ju liberal, han var ju marknadsliberal. Men man har liksom glömt bort, och Moderaterna, det är fortfarande så, till och med nu uppfattar jag det som att när Moderaterna ändå går i någon form av konservativ riktning, så är det som att det inte är riktigt lika fint ändå att vara konservativ som att vara liberal. Man kan möjligen då, ja vi är liberalkonservativa då. Men Per Albin, det han gjorde där, Per Albin Hansson, när han istället för, han lämnade alltså det här idén om att vi ska hela tiden lyfta fram klasskamp. Det fanns ju andra socialdemokrater som ville det. Men han var ju inne på samling. Hur ska vi få med så många som möjligt på vår båt istället för att försöka splittra?
Och det är väl egentligen den klassiska splittringen mellan kommunisterna och socialdemokraterna på 1800-talet, slut 1900-talets början, som man ser i de flesta länder.
Ja.
Det finns de där, att liksom, ska vi fortsätta bråka eller ska vi vara streetsmarta?
Ja, och Branting var ju liknade ju honom. Och många socialdemokratiska ledare har ju varit så. Och Palme också var ju mycket mer pragmatisk än vad han ofta beskrivs som. Alltså, men samtidigt så, Per Albin Hansson drev ju det där till sin spets. Just det här att han tar konservatismens idé om folkhem och gör då socialdemokrater. Så att det är väldigt, han låg långt där. Och det är genialt. Det la ju grunden för...
Ja, alltså han hade ju en förmåga att hålla flera tankar i huvudet. Inte minst eftersom han hade två familjer.
Minst, höll jag på att säga.
Ja. Snacka om stel stämning på begravningen. Ska vi vara ledsna eller arga? Det måste vara svårt. Men det finns, ja, det är någonting i det där liksom också med hur man förhåller sig till det. Och sen ska vi framåt. För det är ju liksom, då är, vi har ju sossar i toppen och vi har sossar i botten. När Per Albin Hansson liksom håller sitt då, Sveriges beredskap är god 1939, vilket ju inte stämmer alls. Det vet han för han har varit krigsminister. Men kanske behöver vi inte klass längre. Kanske är det så att man behöver liksom vara där makten är och uttrycka sig som makten nu när man fått makten för att det inte ska kännas skrämmande, och då anpassar man sig. Då kan vi inte prata om att vi arbetarna och vi ska kicka ut er som är konservativa gubbar, utan vi behöver kanske ha en lite annan språkdräkt.
Ja, men så kan det säkert ha varit, och samtidigt så uppfattar jag det som att det ändå fanns en genuin, jag menar, hos Gustav Möller till exempel, alltså en genuin känsla för alltså klasstillhörighet och vad det betydde. Men idag så är det ju klass, alltså det ses verkligen som urmodigt och sådär. Ja, möjligen är det på väg tillbaka, möjligen att det kommer, men jag ser det ju inte på något tydligt sätt. Och dessutom är ju klassindelning, apropå det vi talade om tidigare, det är svårare också att dela in i klasser, för att när jag växte upp så var ju då företagare, det var kapitalister och de var förmögna, och idag är det ju, kan det vara mycket väl vara tvärtom. Företagare är utfattiga, för de kan aldrig tillåta sig några utsvävningar alls.
Ja, men vi har ju fått precis, vi låtsades som att vi avskaffar det, och istället har vi överklassen har man alltid kunnat identifiera. Och den ekonomiska överklassen har man i viss mån kunnat identifiera, för de liknar, vill inte man, de vill likna överklassen, men de har på sig bruna skor efter klockan sex. Och sen har vi någon slags stor medelklass. Det är ju det. Vad är du för? Ja, men jag är uppvuxen med typ medelklass, skulle folk säga. Ingen skulle säga att jag är uppvuxen med överklass eller arbetarklass, kanske. Men i Storbritannien har ju samma, alltså där har man ju en annan tradition av klass naturligtvis, men där pratar man ju om det på ett helt annat sätt. Och där klass inte har, ska man komma ihåg, klass har ingenting med pengar att göra.
Nej, det finns, när du säger England, det finns en underbar bok, jag kanske passar på tips om den här då, Watching the English av Kate Fox. Jag vet inte om ni kanske haft med Kate Fox här.
Jag vet inte, för hon är nog inte duktig på engelska, men jag läste nyligen om den just när jag var i England. För jag tänkte att jag behövde liksom, jag var en termin i Cambridge under något formativt år, när jag var 18. Så jag fick med mig en massa saker, och sen så hade jag det som en slags terapi att läsa den 10 år senare, och nu läste jag om den, för den kom till någon ny upplaga för 5-10 år sedan.
Ja, det
kom verkligen, den är verkligen jätterolig, för då när jag var i de här konservativa sammanhangen och åt lunch precis in till Westminster, så var det då, så på slutet av lunchen så säger han liksom, do you want pudding? Vilket ju alltså betyder efterrätt, för om du är medelklass eller övre medelklass osäker, då kan du säga dessert. Eller som du skulle säga serviett, men det heter ju napkin, eller toalett är underklass, eller medelklass, du kan säga loo.
Ju finare, desto.
Ja, men så liksom, överklass och underklass förstår varandra. De har samma dåliga bilar och samma dåliga labradorer med höftfel och sånt. Liksom. Men det finns någonting väldigt så befriande i det. Jag glider ju såklart rakt in, för jag har tweedkavaj och liksom, så att jag i Cambridge är ju ingen som kan förstå att liksom, har du inte ditt passerkort? Så det är också väldigt tydligt så här, du ser ju ut som att du är hemma här, så. Medan vi i Sverige skulle säga, jaha, kanske vi gör ett antaganden. Men där kan man vara mycket mer explicit i det på ett sätt som är... vi gör ju det i Sverige, men vi säger inte det. Det är någonting med det där...
Det är så subtilt, alltså det är så... Man märker direkt, människor placeras direkt i Sverige. Men ingen låtsas som att det sker, jag tror knappt ens vi tänker på det.
Jag har en bekant som är egyptier, och han hade en rolig observation. Han pratade om klansamhället i Sverige. Jaha, sa jag, vad menar du? Alltså i Sverige, eller Stockholm, sa han, var tydlig. Jaha, vad Stockholm, vad tänker du? Liksom, ja, låt oss vara tydliga, det är Östermalm jag pratar om. Jaha, och vad, ja, men det är ju liksom ringen. Alltså allting handlar ju om liksom the ring. Mm. Bara, nu är jag inte med alls. Vad pratar du om? Ja, men Karlaplatsfontänen. Karlaplatsfontänen inom 100 meter, där bor ju alla pengar. Ja, vi har Tysta gatan, där bor den familjen. Och vi är här borta på dem. Och här är några, ja visst, de har byggt något lite grann. Eller någon har köpt en gård i Upplands Väsby. Men liksom, vi fattar. Kontoret är på Villagatan. Alltså, det var ganska roligt att höra liksom någon med det egyptiska eller liksom Mellanösternperspektivet, eller vi kan tänka med liksom arabiskt eller islamism eller ja, liksom, alltså det här väldigt patriarkat. Han bara, ja, men han tyckte det var ganska bekvämt, han kunde liksom läsa av det, men här var det praktiskt, det var en fontän och så var det CSO och så liksom. Men att det också var ett franskinspirerat samhälle var ju alldeles tydligt för honom. Ty, de enda restauranger som någonsin har klarat sig på Östermalm med franska bistros.
Men det där är fantastiskt intressant det du säger. Vill man förstå Sverige, då ska man ju tala med människor som kommer från andra länder. De ser ju igenom allt det här. Och jag tänker apropå det här med klaner som du nämnde. En annan väldigt intressant reflektion som är vidare då än Östermalmsperspektivet. Och som jag tror verkligen ligger mycket i. Det var också en man från ett land, inte Egypten. Jag tror han möjligen var från Irak. Och han sa det att nej, men klass är det ju inte riktigt. Det är snarare en kast här i Sverige. Ett sorts kastsystem. Mm. Där det liksom inte går. Det är verkligen, man är verkligen fast generationsvis i sin eventuella klass eller vad man ska kalla det, kast då, eller vad man ska kalla det för. Alltså att, och det är så, alltså att det finns något nästan så fatalistiskt över det. Alltså klass är mer en sorts samhällelig kategori, medan kast är något existentiellt mer då, tror jag han menade. Och jag tyckte det där var väldigt intressant.
Ja, och inte minst liksom, lägger vi på filter och använder begrepp som hederskultur eller liksom familjestrukturer och långa trådar. När jag flyttade till Stockholm och dejtade någon så sa hennes föräldrar eller så här, men, den där Per, vad vet man om honom egentligen? Alltså, här är någon som inte ingår i ett kollektivt medvetande. Det var ju omedelbart suspekt. Och dessutom från Skåne, då är det ju i princip Danmark och då är det utlänning. Och bara det var ju grund för att liksom säga upp det här. Och det här är liksom ett resonemang som pågår. Liksom, jag har inte ens dykt upp på partiet.
Vad vet man om honom?
Man gör inte så. Det är ju också en sån här klassiker som ju vittnar om skuld och skam, vill jag ju hävda. Liksom. För har du skor efter klockan 6 som är liksom bruna? Ja, då vet man. Man noterar saker har kommit till folks kännedom. Det är något väldigt så otydligt, hotfullt, apropå kast, apropå...
Ja, precis då. Då är man lite oren sådär.
Eller man är misstänkt. Här har vi fått en etikett. Vad vet man om honom egentligen? Avslutningsvis, kan det vara så att nostalgin är ett sätt att göra upp med historien, att tillskriva det förflutna en vikt som det inte tillskrivits tidigare? Är det ett förflutet som gör anspråk på nuet? Jag menar, vi är ju dock i en tid där ingen längre pratar om framtiden i politiken.
Nej.
Vi har ju inte de här, vår statsminister, de senaste statsministrarna har ju kan hålla tal till nationen. Men de är ju alltid olika varianter på temat att nu får vi lugna oss lite grann. Det är ju inte liksom, det senaste var väl kanske Reinfeldt med liksom att vi måste öppna våra hjärtan och det kommer att kosta. Men det kom ju inte den här treenheten som hade gjort det, nämligen att och det kommer alltid att vara värt det.
Jätteintressant. Nej, men jag uppfattar det som att Sverige befinner sig i någon form av existentiell kris just nu. Att vi inte vet vilka är vi egentligen och hur. Att det är så många områden. Det handlar ju väldigt mycket om invandring. Men det är andra områden. Det blev inte som vi hade tänkt oss. Och det här hur Sverige också ser på område efter område. Hur vi inte är den här lysande stjärnan i världen. Vi ses inte längre som en humanitär stormakt. NATO-processen som ju är fruktansvärt påfrestande, tror jag. För, på ett sätt som jag tror inte man kan föreställa sig när man är utanför politiken, det som sker nu. Och även för den svenska självbilden. Också den här frågan om när energin kommer på bordet också. Sådana här fundamentala, apropå det här du nämnde, som vägarna kommer bara att bli bättre och bättre. Vi kommer att få bättre och bättre elsystem och sådär. När inte ens det funkade som vi hade tänkt oss. Då tror jag att då blir det är någonting som skakar om Sverige i grunden. Och då tror jag att det kan vara så, om man bejakar det eller inte, men att då kommer historien att knacka på dörren och göra sig påmind på olika sätt. I bästa fall kan man ju, kanske det ger någon form av, alltså att det sporrar till någon form av självreflektion. Och för att förstå sig själv så behöver man ju då även blicka bakåt.
Ja, och det behöver ju kanske också göra ont för man ska kunna börja blicka bakåt. För vi har ju också märkt de senaste åren, och det är tillbaka till Reinfeldt, att det här med liksom att vanligt folk är en gångbar referens. Ja, förra veckan var jag i Uppsala och träffade Katarina, 52. Alltså det är också den jätteroliga, men i alla fall.
Och då sa
Katarina till mig så här. Och man bara, men vem fan är hon? Var fick hon luft ifrån? Det spelar väl ingen roll vem hon är. Alltså det är dumt, men då är det vanligt folk. Det pratas om sunt förnuft. Jag vet att i många upphandlingar i Sverige så vill man inte ha ekologiskt i upphandlingskraven. Därför att det kommer någon jävla ekologisk morot från Spanien, tänker man sig. Istället för att de kommer här från Svalöv i grannkommunen. Och jag uppfattar också liksom den här kursändringen som nuvarande regering i alla fall har gjort i klimatfrågan. Som utan att utvärdera den politiken som sådan så kan man tycka att man ska förstå den mot bakgrund av att hållbarhetsfrågor, klimatfrågor, det har blivit ett sätt att liksom... Om det ser som att man jävlas med vanligt folk när vi säger frånvända, världsfrånvända saker som att folk får väl byta sin BMW till sin Tesla, så har vi inte med ett klassperspektiv alls. Eller att det är bara att, och så låter alltihop som att jag får aldrig åka till Thailand, jag får aldrig äta biff, jag får aldrig köra bil igen för jag ska bli klimatneutral.
Just det.
Så att det blir en motrörelse, så det märker jag liksom, det här är lite kopplat till min forskning på KTH, men det är alltså det. För att det handlar om hur beskriver vi nämligen framtiden på ett sätt som inte känns skrämmande inom just klimatfrågor. Och då åker jag runt och så pratar jag med politiker om detta av alla olika kulörer. Hur ser de på de här sakerna? Liksom? Mm. Och det är väldigt ofta det kommer tillbaka till det lokala och sunt förnuft. Och vi kan ju inte jävlas med folk här och vi måste ju se till att man måste ju för 17 kunna ha bil. Men om det nu är så, och jag pratar då med Annika, hon är tvåbarnsmamma, hon är sjuksköterska och ensamstående. Så kommer en sån där harang att de har varit ute i verkligheten. Och sen säger de att, men hon hade tagit bussen och bussen hade gått på 15 minuter. Alltså det finns också någonting väldigt intressant i det. Där är det praktiska, det förankrade och där den här framstegsivern, inte minst i klimatomställningen, beskrivs som att okej, vi får tillämpa försiktighetsprincipen. Det är en kritik mot hastighet snarare än förändring.
Det är en jättebra sammanfattning och jag tror också att just klimat och miljö, jag vill gärna då som hela miljöfrågan som ju består av så många delar, så där tror jag verkligen inte här du är inne på, att det, där blir det en sorts korstryck där, för att vi vill ju ha det här praktiska livet för alla, det ska vara lätt och praktiskt och sådär, och ska man vidta den form av drastiska åtgärder som skulle krävas då för att få verkliga effekter, då krävs det så genomgripande åtgärder så det finns som inget, Miljöpartiet är ju långt från att våga föreslå det som då skulle ligga i följden av det där. Där är jag, kan jag säga så här, djupt pessimistisk. Jag tror ju inte mänskligheten riktigt har förmågan att göra det som krävs för en liksom långsiktig överlevnad. Och då menar jag, då talar jag inte långsiktigt bara för våra generationer utan riktigt långsiktigt. Utan det, så att det finns något. Noah Harari i Sapiens har ju skrivit väldigt intressant. Jag tror han skriver så här att högt räknat så tror han att mänskligheten har ungefär 1000 år kvar. Och då tror jag inte, då, han är inte ens inne på klimat utan jag tror att han, om jag minns rätt, då tror jag han är inne på att liksom vi kommer att, precis som vi har koloniserat jorden och på väg att kolonisera världsrymden, så kommer vi att kolonisera oss själva då med DNA-teknik och kanske AI kan komma in där och så. Och det kommer att förgöra oss. Och vi har ju inte levt särskilt länge på den här jorden ens fram till nu.
Så. Nej, jag är inte fullt så pessimistisk. Jag tror nog också att, alltså, jag tror faktiskt att folk är villiga att förändra sig, men de behöver få en berättelse som handlar om att du kommer ha lika hög livskvalitet men låga utsläpp.
Mm.
Och det är en av mina insikter när jag åkte runt och pratat med politiker lokalt. Liksom.
Ja.
Alla sorters politiker, även då SD som ofta utmålas som klimatskeptiker, behöver inte alls vara det. De kan äta vegetariskt och köra miljöbilar. Men det här är bara enskilda exempel. Men som en helhet tycker jag är intressant om det blir en kritik mot, liksom, alltså, har vi tänkt igenom det här ordentligt? Hur säkerställer, hur slår vi vakt om att den lilla människan kan någonting? Liksom? Och det var väl bättre förr när man kunde bara ta bilen, inte behöva tänka på det. Och för det är ju att det är tryggt och liksom säkert. Men det är någonting i mycket mer framåtblickande och mycket mer liksom pragmatiskt perspektiv har alltid lokalpolitiker.
Verkligen, det håller jag verkligen med.
Och de förstår, vi behöver göra de här sakerna, men det kan inte ske till vilket jävla pris som helst. De förstår på något sätt liksom, så att nostalgin är ganska liten på lokal nivå, upplever jag. Ja, men här i Trelleborg ska vi bygga ett nytt område. Okej, okay. Här behöver vi attrahera, det ska bli någon slags Hammarby Sjöstad-grej på något gammalt banområde för att godståg är tråkiga eller omoderna eller något. Det är ju alla automatiskt för, men Och då inser jag också att de vi ska attrahera här, det kanske inte är de klassiska SD-väljarna, säger liksom företrädare för SD och deras kompispartier där nere. Utan det kommer vara en annan grupp. Och de är höginkomsttagare, vilket ska finansiera resten av Trelleborg, vad det nu kan vara. Alltså vi behöver fundera på vilka är det vi behöver ha här. Inte är det vilka vi vill ha här, utan vilka behöver vi ha här. Och då när man är nere på den nivån, då blir det väldigt intressant. För då, där finns det liksom ingen nostalgi. Utan där finns det pragmatism, där finns det försiktighetsprinciper, det finns ganska mycket sunt förnuft, det finns liksom, jag menar, ja, vi åker över hela Sverige och träffar politiker just nu, så att det är väldigt kul att vara med om den. Och där dyker den här tanken upp om liksom, det var bättre förr i största allmänhet. Ja, fast förr var det inte bättre, för det är bara 4 år som man invigde nya stationen i Trelleborg, så nu kan vi ta pågatågen igen, så det är mycket bättre och liksom, det är skönt att...
Så det, ja, men det känner jag igen, det är verkligen. Det finns en pragmatism där, ofta i väldigt god mening.
I god mening, och liksom folk är liksom duktiga, och jag har ju ofta talat, drar jag liksom en lans för liksom den offentliga sektorn. Liksom. Ja, det finns ungefär lika många inkompetenta offentliga sektorn som den privata, möjligtvis liksom lägre. Vi som jobbar i den sektorn deltid, vi är upptagna med att lösa massa saker.
Ja.
Vi behöver inte massa nya tuffa killar som dyker upp med mössa inomhus och ska jobba med kreativa lösningar. Utan vi gör det här. Vuxna människor, vi har det här. Fundera på det själv.
Ja, men jag håller verkligen med dig. Och det, jag arbetar mycket med myndigheter och även då med kommuner och regioner. Och jag, framförallt med tjänstemän, men i viss mån också med den politiska nivån. Och jag brukar alltid säga det, att de ska verkligen vara stolta. För att det som är, alltså den offentliga sektorns dåliga rykte, den mån den har det då på vissa håll, så har ju också att göra med att väldigt mycket av det de ska hantera är ju olösliga problem. Där det är svåra målkonflikter, de kan inte välja det som är bäst, utan de får ofta välja det som är minst dåligt. Sen är det klart att det finns brister där också som man behöver se över, men det är mycket, mycket mer komplext i verklig mening. Det är uppdrag än om man ser till näringslivet där, utan att förringa det, men det är mer, det kan vara nog så komplicerat, oerhört komplicerat. Men den här komplexiteten som finns allt annat lika är större i den offentliga sektorn.
Ja, och kanske är det väl just den insikten om att det är ett komplext system på flera nivåer och stökigt som gör att jag både irriterar mig så mycket för de som kommer in och ska ha lite enkla lösningar och är opålästa. Men också över att det är liksom, ja, men det var bättre förr är ju väldigt enkelt att säga. Ospesat, det var bättre förr. Det är som att säga nej. Då håller man, säger nej till någonting, då behåller man kontrollen. Att säga att det var liksom bättre förr, man behöver inte, eller att säga att det kommer att bli bättre i framtiden. I ingen av de här fallen behöver man på något sätt specificera exakt vad menar du och hur liksom. Så det är därför, kanske därför det blir en sån enkel, alla, det är bättre förr kanske är liksom ett horoskop. Alla läser in vad de behöver läsa in.
Sitt förr och sitt bättre. Och samma sak, det var inte bättre förr. Det är samma där. Alltså båda de här, och det försöker vi få fram, att det är ju en empirisk fråga om det var bättre förr. Vem frågar man, i vilket avseende, när, hur, var? Alltså det, men man kan lika lite som man kan säga att det var inte bättre förr, så kan man ju inte heller bara säga att det var bättre förr, utan det beror på. Men vi vill ändå försvara det här att vissa saker kan faktiskt ha varit bättre förr. Precis som vissa saker är bättre nu eller kommer att bli bättre. Så att det är mer balans. Onäkligen.
Och avslutningsvis, några boktips som
har inspirerat. Ja, det var en sån rolig fråga. Men då skulle jag vilja föreslå följande. Eivind Jonsson, Drömmar om rosor och eld. Det är en historisk roman som utspelar sig i Frankrike faktiskt, inkvisitionen. Och det är en roman som handlar om, även om man gör väldigt, väldigt lite och själv kan känna att man inte har gjort särskilt mycket, så kan det ändå ha betydelse. Det kanske inte har stor betydelse, men det har ändå betydelse. Och sen handlar det om många andra saker också. Det handlar om, alltså, hela den här diskussionen som är just nu om yttrandefrihet och vad ska man kunna säga och hur ska man kunna föra ett öppet samtal. Sådana aspekter finns med. Det är en fantastisk roman. Eivind Jonsson, Drömmar om rosor och eld. Sen så skulle jag vilja nämna en fackbok som har spelat väldigt stor roll för Cecilia och mig när vi skrev den här boken. Och det är ju då Henrik Berggren och Lars Trädgård. Bok med den fantastiska titeln Är svensken människa? bästa boxtitlar som finns. Oerhört intressant om man vill försöka förstå detta märkliga land som Sverige är. Så det är dem. Och sen så hade jag också, jag funderade på vad jag skulle välja mer. Och då tänkte jag på en bok, eller rättare sagt en dikt som jag inte har lyckats hitta titeln på. Men jag tror att den heter I vårens tid. Jag har den nämligen inte på papper, utan jag har framförallt hört den sjungen, tonsatt. Och den är skriven av Werner von Heidenstam, som ju spelar en viktig roll i boken också. Jag tror den heter I vårens tid. Och första raden lyder i alla fall: nu är det synd om de döda. Men den slutar ljust och optimistiskt. Jag tänkte det, eftersom jag ofta säger saker som är pessimistiska, så känns det bra att sluta med ett lästips som slutar lyckligt. Werner von Heidenstam, nu är det synd om de döda.
Strålande. Tack snälla för att du bidrog med dina perspektiv.
Tack snälla.
Du har Katarina Balling, docent i statsvetenskap, och det här är ett samtal som var en sån där samtal som tog lite tid för mig att smälta. Men en av de stora insikterna jag tog med mig är det vi resonerade fram till. Att folk längtar tillbaka till en tid när man fortfarande trodde att samhället kunde bli bättre. Utifrån det du hörs idag, vem av dina vänner tror du skulle gilla det här avsnittet? Tycker jag ska dela det med dem, för då bidrar det samtidigt till att sprida fakta i samhället. Tack också till dig som lämnat ett betyg redan. Det gör mig glad. Det gör också att fler faktiskt hittar podden på de olika plattformarna. Och har du inte redan lämnat betyg, så gör det. Dagens avsnitt gjordes av Sara Berg som är redaktör, Jens Back som tog för klippningen, Sara Lundgren som sköter våra publiceringar och av mig, Per Granqvist. Mixningen är gjord hos Radio Studios. Nästa vecka, då får du perspektiv på ett annat ämne som också gör dig mer allmänbildad. Vi hörs då.